den 16 oktober 1995. Fortsättning om vice partiordföranden i Socialdemokratiska partiet och vice statsministern Mona Sahlins trassliga ekonomiska affärer. Vid en presskonferens idag framlade hon hela sin ekonomi och pressen kastade sig över henne.
Men Mona Sahlin erkände också att hon misskött sin egen ekonomi. Hur och varför ansåg hon vara en privatsak. Men hon erkände att hon nu inte hade några kreditkort längre av uppenbara skäl, som hon sa.
Beror det på att man inte har funnit dig kreditvärdig, eller vad är skälet?
Ja, bland annat.
Men kan man ha en statsminister som inte har förtroende ens hos kreditkortsföretag?
Ja, det får ju andra avgöra, inte bara jag. Det är därför jag sitter här och säger att jag förstår om många, inklusive mig själv, behöver fundera igenom, är jag lämplig?
Tycker du att man har rätt att ställa höga etiska krav på toppolitiker?
Man ska ställa höga etiska krav, ja.
Även när det gäller betalningsmoral?
Ja, absolut.
Tycker du att du uppfyller dem?
Nej, men jag självklart tycker jag inte att jag uppfyller kraven på att betala sina räkningar i tid. Det har jag inte gjort.
Är du partiledarkandidat eller?
Men det är ju så här, en riktig kandidat är man först en dag när valberedare faktiskt frågar en. Jag har fortfarande samma besked som jag gav er och partiet. Om partiet vill så står jag till förfogande. Men det jag har lagt till idag är att det inte räcker än i alla fall med att partiet vill. Utan jag är fortfarande inte säker på, vill jag, kan jag, är jag lämplig?
Är det eventuellt åtalsbeslut som avgör det?
Ja, det är det första i alla fall. Det är det första jag vill vänta in. Men det är det personliga också.
På många håll runt om i landet hade partimedlemmar samlats idag för att se Mona Sahlins tv-tal direkt. Och efteråt var reaktionerna skiftande.
I den tidigare partiledaren Tage Erlanders hemort Ransäter till exempel samlades folk framför tv-apparaterna.
Jag tycker hon var stark. Jag tror att hon är min bra statsminister.
Men jag tyckte att hon har klargjort väldigt bra, va? Och man måste väl tro vad hon säger i alla fall, va?
Ja, gräsrötterna i Ransäter kan tänka sig Mona Sahlin som statsminister sedan de hört hennes förklaringar idag. Men samtidigt finns det en undran och en tveksamhet.
Har det så bra, så mycket pengar som hon får i lön, och han har lön. Vad ska det kunna klara upp och inte ställa sig i sådana här situationer? Men...
tveksamhet hos en del. Andra är mer direkt kritiska.
Ja, jag tycker det bevisar vilken skicklig politiker som Mona Sahlin är. Hon tar nu sista chansen att gå på offensiven, och hon visar också hur gärna hon vill bli partiledare. Men jag tror inte att det förändrar någonting i sak, utan jag tror att det hela kommer att sluta med att Mona Sahlin avgår.
Jag tycker att hon skulle kunna ta konsekvenserna av det som hon har gjort. Och förstått det att hon inte kan ha något förtroende. För det är inte bara partiet det handlar om. Det handlar faktiskt om förtroende för demokratin också.
Vad tycker du om Mona Sahlins beslut?
Jag tycker ju att det beslutet nu var ganska väntat. Jag tror också att man ska tänka efter innan man fattar beslut. Och det tycker jag är vad Mona nu gör.
Hur tror du det blir i slutändan?
Jag tror att Mona knappast orkar med att gå vidare, och hon lämnar över det här. Hon ställer med andra ord inte upp som kandidat till partiledarposten.
Tycker du att de borde ha gett besked idag i någon riktning? Många väntar sig det.
Jag tycker inte man kan begära det. Jag förstår om hon känner sig tveksam om hon ska kandidera då.
Hur tror du det går i slutändan? Ställer hon upp ändå?
Jag hoppas det.
Och en sak har jag lärt mig i det politiska livet. Man ska aldrig döma någon ohört.
Men tycker du att hon är en lämplig partiledarkandidat?
Låt nu RO klara av den här förundersökningen och sen får vi ta ställning till det då.
Hon sa att hon hade dålig ekonomi på 80-talet. Hon hade själv försatt sig i den ekonomin. Hon har klarat av det, betala. Så det kan ju också vara ett plus. Hon visar här på en styrka att jag sätter mig i en dålig situation, hamnar i trångmål ekonomiskt, men jag klarar själv av det.
Mona Sahlin erkände alltså vid presskonferensen idag att hon hade gjort fel beträffande kontokorten. Men i flera fall ansåg hon att beskyllningarna var orättvista och annat blev oemotsagt. Hon sa till exempel inte ett ord om att hon använt regeringens betalkort för en privat semesterresa med familjen.
Mona Sahlins tv-show idag av närmast amerikanskt snitt var ett enda långt försvarstal och ett angrepp mot massmedia. Hon åberopade en lång rad exempel ur massmedias avslöjanden, inte minst exempel som gällde hennes rent privata kontokortsaffärer. Bland annat ett avslöjande i Aftonbladet som gällde Salins kontokort hos Diners Club.
Så skrev Aftonbladet till mig på fredagen och sa att nu har de spärrat det kortet idag, för nu har det kortföretaget tröttnat. Jag svarade till Aftonbladet mycket undrande över hur man kunde spärra ett kort som inte är använt på evigheter och dessutom slutbetalt.
Mona Sahlin valde att nämna ytterligare exempel av rent privat natur, bland annat att hon missat att betala en tv-avgift. När det sen gällde hennes sätt att använda det statliga betalkortet angav hon exempel av ett alldeles speciellt slag. Här är några.
Det finns några fakturor som är en taxfri affär. Och en faktura som är blöjor, Toblerone, cigaretter. Två Toblerone till och med. Men jag har hittat en faktura till. Ett taxikvitto på 170 kronor. Där jag, prudentlig som jag är, också har angett på fakturan att det var privat. Och det var när jag fick problem här i somras och fick åka akut till sjukhuset. Det är 0203 från bostaden till Södersjukhuset. Det är prydligt angett och nu också betalt.
Och så fortsatte hon. Men Mona Sahlin nämnde inte med ett ord att hon en vecka i juli 1991 gjorde en bilsemester i Europa med familjen och betalade hotell, restaurangbesök och bensin för över 10 000 kronor med regeringens Eurocard-kort. Hon nämnde heller inte att hon under 1991 köpt kläder och skor för 7600 kronor med det statliga kortet. Hon nämnde heller inte att hon i november i fjol köpte kläder för 1695 kronor med regeringens betalkort. Hon nämnde heller inte att hon tog lång tid på sig att betala flera av fakturorna från justitiedepartementet. Däremot tog hon självmant upp de två gånger det senaste året som hon hyrt bil hos sin biluthyrningsfirma i Stockholm, men där hon väntade i många månader med att betala. Så här förklarade hon varför.
När jag första gången så kontokortsfakturan med de här två hyrbilarna utgick jag från att de hade jag använt i tjänsten. Precis som jag varje gång jag hyr bil avgör och vet om det är för privat eller på jobbet som den ska användas.
Att Mona Sahlin använt regeringens kontokort för privat bruk, det förklarade hon idag med att reglerna är luddiga. Men revisorerna på regeringskansliet tycker att Mona Sahlin borde förstått bättre. Och en känd advokat hävdar dock att hon bör gå fri från åtal.
Från TV den 18 oktober 1995.
Åklagarna misstänker Mona Sahlin för bedrägeri, men statsministern har fortsatt förtroende för henne.
Hon är stark och modig, och hon är, vilket jag har kunnat konstatera när vi har förhandlat med andra partier, hon är en mycket duktig förhandlare.
God kväll. Vice statsminister Mona Sahlin är nu alltså misstänkt för brott. Idag beslutade riksåklagaren att inleda en förundersökning om Sahlins sätt att hantera regeringskansliets kontokort. Brottsmisstankarna gäller bland annat bedrägeri, men graden av misstanke är mycket låg.
Biträdande riksåklagare Solveig Riberdahls beslut om att en förundersökning ska inledas mot Mona Sahlin innebär alltså att det nu finns brottsmisstankar mot vice statsministern. Undersökningen kring Sahlins privata inköp på regeringskortet kan leda till åtal där olika brottsrubriceringar kan bli aktuella.
De förfaranden som hon har gjort, att det kan vara att rubricera som trolöshet mot huvudman, alternativt behörighet. Och när det gäller de förhyrda bilarna så är brottsmisstanken bedrägeri.
Men hur starka är misstankarna?
De är inte särskilt starka. För att inleda förundersökning så behöver man inte särskilt mycket. Hur konkret starka de är i det här fallet vill jag inte gå in på.
Trots att det nu gått två månader sedan Karlsson meddelade att han avgår finns det inte en enda partiledarkandidat just nu. Och igår betecknades läget i partiet som kaos.
Håller du med Mona Sahlin om att det just nu råder kaos i partiet?
Jag håller inte med om att det råder kaos i partiet. Vad hon har menat är säkerligen att det här har naturligtvis skapat en viss förvirring. Konstigt vore annars.
Ja, det är läget just nu.
Och idag gav jordbruksminister Margareta Winberg återigen beskedet att hon inte tänker kandidera. Och finansminister Göran Persson upprepade sitt besked att han inte heller ställer upp.
Ja, jag brukar inte ändra uppfattning. Mitt svar är nej.
Finns det något läge där du skulle kunna tacka ja till en förfrågan om att bli partiledare och statsminister?
Jag svarar i regel inte på sådana hypotetiska frågor, men för klarhets skull. För att undvika spekulation, nej.
Varför?
Ja, därför att jag har en viktig uppgift nu. Och i det ögonblick jag skulle kliva in på scenen och påstå mig kandidera så har vi omedelbart oron kring finansministerposten.
Kan du tänka dig att ompröva ditt beslut att inte ställa upp?
Ja, ingenting har hänt i mitt personliga liv som har förändrat villkoren i förhållande till då när jag tackade nej sist.
Här ser vi den ena kandidaten efter den andra tacka nej. Men betyder deras nej verkligen nej?
I Göran Perssons fall så tror jag att det faktiskt betyder nej. Jag tror att han tycker att det är precis lika viktigt att vara finansminister som att vara statsminister. Margareta Winbergs nej ska man nog också tro. Den som jag däremot tror kan vara övertalningsbar, det är Jan Nygren. Han har gett vissa öppningar i alla fall.
Men är Mona Sahlin verkligen borta ur leken nu?
Hon är borta och leker nu, men vi vet inte vad som händer om 2 månader. Vi ser ju här hur Ingvar Carlsson stöder henne. Flera personer i partiledningen stöttar henne och talar om hur förträfflig och bra hon är. Och jag tror att partiledningen kanske satsar på att det inte blir något åtal mot Mona Sahlin och att hon om 2 månader är rentvård och kan komma igen som partiledarkandidat.
Tror du att det inte blir något åtal?
Brottsmisstankarna är ju svaga, det har ju Solveig Riberdahl sagt, och vi har ju sett tidigare att förundersökningar där brotten har varit betydligt grövre har lagts ner, så det är möjligt att om det inte kommer fram några mera graverande uppgifter om Sahlin så skulle det kunna bli så att förundersökningen läggs ner och det inte blir något åtal.
Den 19 oktober så var det en som kastade sten i glashus i riksdagen, det var Unkel, Moderaterna, och då svarade statsministern:
anser att vice statsministern överskridit en moralisk etisk gräns som politiska förtroendemän har att upprätthålla för att ämbetet ska kunna utövas med respekt och auktoritet.
Jag anser att en genomgång bör göras av vilka som har kontokort, de regler som tillämpas och om direktiven är tillräckliga eller inte. Eftersom jag är en person som tycker det är viktigt att göra en bedömning på fakta, så vill jag ha del av den undersökningen och den genomgången innan jag moraliskt bedömer vare sig Reidun Laurén eller Mona Sahlin eller någon av de övriga som har använt dessa kort.
Och Sahlin-affären kan ju leda till att diskussionen återigen kommer igång om ett delat ledarskap inom socialdemokratin, alltså en partiledare och en statsminister.
Den 20 oktober 1995, kommunalstrejken i Sverige över.
God kväll. Ja, efter 3 veckor är nu offentligstrejken slut. För en timme sedan meddelade arbetsgivarsidan att medlemmarnas bud accepteras och facken kommer också att säga ja till budet. Vi ska direkt till Per Malm på Landstingsförbundet.
2,4% i löneökning i år från 1 augusti. Sen i snitt 3,8% per år till sista mars 98. Det betyder ungefär 500 kronor i månaden för en genomsnittlig kommunalanställd. Det är ju faktiskt mer än det medlarbud som ni tackade nej till för några veckor sedan. Åke Hillman, ordförande i Kommunförbundets förhandlingsdelegation.
Ja, det är något mer, men vi har gjort den bedömningen att om vi inte skulle ha sagt ja idag så har strejkerna fortsatt och då har det blivit ännu dyrare för kommunerna.
Mm. Var den här strejken, ytterligare utvidgningen av strejken på måndag som fick er att säga?
Ja, jag tror att vi vill ju ha ett slut på konflikten och den skadar ju tredje person och det är det som i huvudsak har gjort att vi, trots att det här blir dyrt, så har vi ändå tyckt att det är det bästa för kommunerna att vi har sagt ja till uppgörelsen.
Ni har ju från arbetsgivarhåll sagt att varje procents löneökning betyder förlorade kommunaljobb. Hur många förlorar jobbet på grund av den här uppgörelsen nu?
Ja, det är svårt att säga exakt, men det är ingen tvekan om att det leder till ytterligare nedskärningar och besparingar i kommunerna. Det har vi hållit på med i flera år nu, så jag vet att väldigt många kommunalpolitiker är trötta på det. Men det här blir en konsekvens och jag är ledsen för det.
Lillemor Arvidsson, Kommunalarbetarförbundet. Det är inte så rasande stor skillnad mellan det här budet och medlemmarnas förra bud som ni tackade nej till. Var det värt att strejka?
Ja, det var det definitivt. Och går du ut och frågar våra medlemmar så tycker de det. Jag har försökt att säga hela tiden när jag har pratat om det här att här handlar det självklart om pengar. Men det handlar om mer än pengar. Det handlar om de offentliga anställda, Sveriges välfärdsarbetare. Det handlar om de nu som har exempelvis öppnat och stängt soptippar som ingen människa har pratat om tidigare. Nu ser man vilket jobb de gör. Det handlar om skolstäderskor som gör att man har fått stänga skolor därför att ungar inte har kunnat gå till skolan och så vidare. Det visar vad våra medlemmar gör. Det har varit värt att ta en konflikt för.
Den 20 oktober 1995. Hårda moderatord mot regeringen på en kongress.
Intressanta frågan idag, det är, finns det någon regering?
Och deras politik är föga mer än ständiga bidrag till ständiga reparationer av någonting som inte längre fungerar. Socialismen är död. Det verkar bara finnas rot kvar av deras politik. Med datoråldens språkbruk så tydligt för den uppväxande generationen så är det lätt att konstatera att vad man kan kalla operativsystemet inte längre fungerar. Har blivit förhållat.
Den 20 oktober 1995. NATO-chefen tvingar avgå.
NATO-chefen Willy Claes avgår från sin post efter bara ett år. Anledningen är att han kommer att åtalas för mutbrott efter att det belgiska parlamentet igår hävde hans politiska immunitet. Och vid en presskonferens i eftermiddags försvarade Claes sig och vidhöll att han är oskyldig.
In i det längsta har han hållit sig kvar, NATO-chefen Willy Claes, trots att hans roll varit ifrågasatt länge. Ända sedan tidigt i våras har han varit förhörd i det som är Belgiens egen Bofors-skandal. Turerna kring köpet av helikoptrar från det italienska bolaget Agusta. Men idag var Willy Claes tvungen att ge upp.
I have decided, of course with great regret, to resign.
Willy Claes var ekonomiminister då Augustaffären gjordes upp och mångmiljonbelopp i mutor betalades ut till belgiska politiker. Ändå har Willy Claes hela tiden bedyrat att han varit ovetande om vad som pågick.
Allow me first of all once again to reiterate that I am totally innocent.
Den 20 oktober 1995, om den så kallade lasermannen. Vi tittar tillbaka lite också.
Upp till 1 miljon åt den eller de som kan hjälpa polisen att gripa den så kallade lasermannen. Så löd regeringens utfästelse under polisjakten för några år sedan. Idag kan Rapport avslöja vilka tipsare som får belöningar.
Det börjar med att någon springer runt i Stockholm och skjuter prick på människor. Vi i media döper honom till lasermannen. Polisjakten är intensiv men utan resultat. Så regeringen kallar plötsligt till presskonferens för att meddela ett unikt beslut.
Regeringen utfäster en belöning på sammanlagt högst 1 miljon kronor till den eller de som lämnar sådana upplysningar till polisen att den eller...
Så grips en misstänkt gärningsman, John Ausonius, och under förhören kan polisen presentera sitt starkaste kort, en revolver uppfiskad av en fritidsfiskare på Lidingöbron, en revolver som ägts av John Ausonius och som är ett av mordvapnen.
Vidare har kunnat fastställas att dessa kulor måste anses med visshet ha utskjutits ur en i vattnet under Lidingöbron i Stockholm, anträffad revolver av märke Smith & Wesson, kaliber 38.
Nu har det gått 22 månader sedan Ausonius dömdes som lasermannen första gången i tingsrätten. Och 5 månader sedan han dömdes en gång till i hovrätten. Målet är avslutat. Men så var det där med belöningen.
Jag har inte hört någonting utav ett dugg faktiskt. Så vi får se om det blir. Blir det så blir det. Blir det inte så ingenting låter.
Men det blir. Det dröjde en stund så vaknade de myndigheter som utfäst belöningen. Och i ett brev från länspolismästaren i Stockholm till rikspolisstyrelsen föreslås nu att två personer belönas. Dels Bertil Längsell som enligt förslaget får 200 000 kronor för sitt ovanliga fiskafänge. Och dels postbudet Torbjörn Zetterström. Så vid en av skjutningarna såg en maskerad man i en vit bil och antecknade registreringsnumret. Uppgifter som senare knöt Ausonius till den Nissan Micra-modell som sätts vid flera attentat. Också Zetterström föreslås få 200 000 kronor. Rekommendationsbrevet ska nu behandlas av Rikspolisstyrelsen och vidarebefordras till regeringen. Sen kan de båda vittnesmålen belönas.
Du känner inte olust för att vittna och framträda och sådär?
Ja, olust kände jag väl inte heller, utan när jag fick reda på att det var en viktig sak så ville jag hjälpa till. Alltså. Så att jag är glad om jag kunde ha hjälpt till.
Oktober 1995. Kubas diktator Fidel Castro ska besöka USA.
Sitt tredje besök i USA sedan han tog makten på Kuba 1959. Det är hans första besök på 16 år och anledningen är FNs 50-årsjubileum i New York.
Fidel Castro skulle tillåtas besöka USA bara om han fängslades eller hängdes, sa den konservativa republikanska presidentkandidaten Phil Gramm från Texas om det kubanska besöket. Det kommer samtidigt som kongressen här har skärpt handelsbojkotten mot Kuba. Den här nyordningen har drivits igenom av de konservativa i kongressen och går bland annat ut på att USA ska minska sitt bistånd till Ryssland med samma summa som Moskva betalar Castro för att få ha en stor avlyssningsanläggning på Kuba. Nyordningen kräver också en världsomfattande handelsbojkott av sockerön. Och det här är frågor som Fidel Castro förmodas ta upp i sitt 5 minuter långa anförande i generalförsamlingen. Men president Clinton och sin sida har i en ny, positivare anda lättat på förbindelserna mellan USA och Kuba. Och det kommer att göra bland annat resor och finansiella transaktioner både friare och enklare. Trots det kommer Fidel Castro att behandlas kyligt under sitt besök här. Han får till exempel inte resa utanför en cirkel på 40 kilometer från Columbus Circle i det centrala Manhattan. Fidel Castro är inte heller bjuden till den amerikanske presidentens stora mottagning på söndagen i New York. Däremot kommer långa raden amerikanska affärsmän som inte stöder USAs handelsbojkott att uppvakta honom. Kubas president har redan fått över 200 inbjudningar till frukostar, luncher och middagar under sitt korta besök. Marcus Ölander, Washington.
Åter en jordbävning i Mexiko. Vi har den 21 oktober 1995.
Ett jordskalv som mätte 6,5 på Richterskalan skakade tidigt i morse Mexiko. Skalvet hade sitt epicentrum i delstaten Chiapas men kändes också i huvudstaden Mexico City, 60 mil norrut. 30 människor rapporteras ha skadats och flera hus har rasat i Chiapas huvudstad.
Lite efterdyningar från andra världskriget på 1940-talet. Ön Okinawa den 21 oktober 1995.
Nu ska vi uppmärksamma en stor protestdemonstration på den japanska ön Okinawa mot den amerikanska militärens närvaro. Den här demonstrationen utlystes sedan amerikanska soldater våldtagit en japansk skolflicka. Men den gäller mer än den händelsen, rapporterar vår Asienkorrespondent.
Enligt japanska medias rapportering var det närheten av 50 000 som deltog i protesterna, vars budskap kan sammanfattas i tre ord: Yankees, go home. I ett land där allmänhetens missnöje ytterst sällan kommer till uttryck i den här formen var detta för regeringen i Tokyo en oroväckande stor demonstration. Det råder inget tvivel om att befolkningen på Okinawa djupt upprörts av våldtäkten i september. Flickan var bara 12 år, släpades iväg när hon var ute och handlade, togs till en strand där hon upprepade gånger våldtogs och misshandlades. Rättegången mot de tre amerikanska soldaterna som riskerar livstidsfängelse inleds i nästa månad. Men de som demonstrerat idag kräver också skadestånd för våldtäktsoffret och hennes familj och med en långt vidare politisk räckvidd. De kräver att en del av de amerikanska baserna som upptar en femtedel av ön ska läggas ner. Denna tropiska ö representerar mindre än 1% av Japans yta, men härbärgerar 3/4 av de amerikanska styrkor som sedan andra världskriget är stationerade i Japan. Det tycker öborna är en orättvis belastning, inte för att de är amerikaner utan militärer som med skjutövningar och flygmanövrar inkräktar på deras liv och för att baserna ligger i vägen för normal civil ekonomisk utveckling. Amerikanska soldater begår av någon anledning fler våldsbrott i Japan än i något annat land där de är förlagda och befolkningen på Okinawa tycker att de utsätts för en orättvist stor belastning. Men den här demonstrationen är inte bara riktad mot den amerikanska närvaron. Också den japanska regeringen kritiseras för att dra nytta för landet som helhet av att kunna huka under det amerikanska försvarsparaplyt men utan att låta andra delar av landet bära sin andel av amerikanska soldater. Bengt Turner, Peking.
October 22, 1995, Colombia.
Så ska vi ta er med till Colombia, närmare bestämt till Urabá som är det våldsammaste området i landet idag. Här är massakrer nästintill vardagliga fenomen. Såväl gerillan, halvmilitära grupper som armén är ansvariga för våldet. Men det utmärkande för Urabá är att de väpnade grupperna inte slåss med varann utan mot civilbefolkningen.
Samma dag som han kom till Urabá mördas viceborgmästaren inne på kommunalhusets gård. Den mördade tillhörde en organisation som bildats av tidigare medlemmar i EPL, gerillan, som lade ner vapnen för 4 år sedan. Mördarna tillhörde en annan gerillagrupp, FARC, som inte deltog i fredsförhandlingarna utan istället skyndade sig att ta över de områden där EPL tidigare hade varit starka.
Todo ha sido pues a raíz de esta violencia de por parte del movimiento guerrillero que no compartió precisamente los la demolición nuestra.
Sen vill han ner vapen har 320 av våra medlemmar mördats, berättar Rafael Garcia, en av de grillamän som valde att integrera sig i det civila samhället. De betraktar oss som förrädare, konstaterar han lakoniskt. Ett resultat av våldet är att idag finns hundratals änkor efter mördade män i Urabá.
Que ya lo habían matado, yo oí los disparos. Y allí un niño llegó y me dijo, ay, mataron a su marido. Yo salí corriendo ya, pues, imagínate.
Trista historier, obegripliga. Min make var så nöjd när han gick upp, berättar hon. Han skulle få ett nytt jobb, men han kom aldrig tillbaka. De dödade honom tillsammans med 4 andra. Vilka gjorde det och varför? Och den här gången var det FARC-grillan som var avrättare. Och skälet tycks helt enkelt ha varit att det var ett sätt att etablera sin auktoritet bland arbetarna på just den här bananfarmen. Det finns en pervers logik i FARC-gerillans agerande som utgår från en strävan att etablera sin egen kontroll över delar av Urabás territorium. De som inte accepterar den kontrollen tvingas flytta därifrån, eller så dödas de. Som ett svar på gerillans taktik har jordägare och affärsmän bildat sina egna paramilitära styrkor för att försvara sig. Och idag agerar paramilitärerna utifrån exakt samma logik som gerillan.
La canazona. Si ellos se enfrentaran.
Om de ändå slogs med varandra, suckar en av områdets borgmästare. Men här sker inte kriget mellan de som har vapen, utan mot de vapenlösa. Lars Palmgren, Urabá, Colombia.
den 22 oktober 1995. Piratkopieringen i Kina fortsätter trots löften till USA.
Kina och USA undvek ju för drygt ett halvår sedan med knapp nöd ett handelskrig efter att Kina hade lovat att stoppa piratkopiering av filmer, musik och dataprogram från USA. Men ingenting har hänt sedan dess. Tvärtom blomstrar världens största piratkopieringsindustri som aldrig förr, rapporterar vår utsände i Peking.
What do you have other than CD-ROM?
CD-ROM.
CD-ROM?
Yeah, music and CD-ROM.
Okay, do you have, say, Microsoft 95?
Windows 95?
Yeah.
Yeah, I have.
You have?
Yeah.
Man behöver inte ens i fullt dagsljus ta många steg längs den långa fridens aveny i Peking innan representanter för denna illegala mångmiljonindustri sliter och drar igen för att erbjuda mig europeiska mått sanslöst billiga piratkopior av musik eller dataprogram, även om iven dämpas något vid upptäckten av bandspelare och mikrofon. Märk väl att detta sker inte i den vilda södern i gränstrakten av Hongkong där alla piratfabrikerna ligger, utan mitt i hjärtat av den kinesiska huvudstaden.
En park då i Peking här. Naturligtvis, för att det här är det tight kontroll nu med Pekingpolisen på jakt efter alla piratkopierare. Men här har vi idag alltså ändå blivit uppraggade utav en av de tusentals gatuhandlarna med piratkopierad musik och dataprogram. Lady in Red, Mr. Big, är det musik, Iglesias?
Sitter du om, 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 sitter du om.
Enligt representanter för den Washington-baserade International Intellectual Property Alliance har piratkopieringen av film, musik och dataprogram, trots uppgörelsen i våras då ett handelskrig hotade, bara blivit värre. Sedan dess har 45 miljoner piratkopior producerats. Kinesernas löfte om krafttag mot piratkopieringen har i praktiken blivit en fördubbling. Och än värre, ur åtminstone amerikansk synvinkel, produktionen är nu mindre billig musik och mer dyrbara dataprogram på CD-ROM, som här Microsofts nya Windows 95, som i Sverige kostar flera tusen men som nu erbjuds för en dryg hundralapp. Och det var dyrt, för den här veckan var lite speciell med amerikanerna i stan och polisräder med fler än 500 gripna pirathandlare. Normalpriset är annars 37,50, en hundradel av priset i väst. Bengt Törner, Peking.
Den 23 oktober 1995, Irak.
Iraks nyligen omvalde president Saddam Hussein har med sina krigsäventyr skapat en fruktansvärd misär i den tidigare välmående oljenationen. Men ute på den irakiska landsbygden har rapports utsända funnit att bönderna fått det bättre på grund av FNs sanktioner.
Floden Tigris är Iraks livsnerv, idag och sedan tidernas begynnelse i Mesopotamien. Vatten föder liv, oavsett härskare eller sanktioner. Fiskaren behöver bara sitt nät och sin båt, så ordnar han sin egen mat på samma sätt som i tidernas begynnelse. Floden tar sin egen väg. Människorna följer den, dyrkar den, en judagåva. Tigris skapar grönska och välstånd, bort från Bagdad, smuts och djupa misär, ut till en glänta bland dadelpalmerna.
Ja, det här är omöjligt för här. Ja, det här är bättre. Det här skit är i bidjärs, tack i bidjärs. Det här är bättre att köra.
Välmående kvinnor i Hötorgs idyll, men även de har sår av regimens aggressioner. Samtliga deras män och makar stupade i kriget mot Iran. Tigris och jorden gör att de ändå lever gott. De har rent av fått det bättre under FNs sanktioner.
Hej, känner ni mig bara? من بعد ما صار الحصار قمنا نزرع الشيء بدينا ونحصد بدينا وناكل والباقي نصدر يعني للولاية بغداد وغيرها.
En gammal brittisk pump tar vatten från Tigris till byns fält. Maskinen vårdas ömt av byborna som vet att reservdelar är omöjliga att få tag i på grund av sanktionerna. Pumpen är byns hjärta och stolthet och skänker dessutom barnen en simbassäng som man bara måste stå på huvudet i. Ljusår från de sjuka, uppgivna barn jag såg i Bagdad. Byns såningsman varslar bara om ännu bättre tider. Han sår nu mängder av grödor som byn aldrig odlat före sanktionerna.
أشياء ما كنا بنزرعها بدينا نزرعها مثل الحنطة والتمان زين والشعير ما كنا بنزرعها هون فبثنا الحصار قمنا نزرعها.
FN:s bestraffning av Irak har givit den lilla Tigrisbyn en ekonomisk boom, men det fikonspråket används inte av dadelplockarna. De är bara nöjda med att Gud undantagit dem från de katastrofer som deras ledare tvingat på dem. Och som de flesta andra irakier idag betalar priset för. Friheten ökar med avståndet till makten. I Irak ökar även välståndet. Peter Löfgren och Richard Betts för Rapport i byn Abu Dhali, Irak.
Den 23 oktober 1995. Toppmöte USA-Ryssland i USA.
God kväll. Vi planerar för fred, inte för krig, det sa Rysslands president Jeltsin idag när toppmötet med USAs president Clinton inleddes. Men det är ändå ett frostigt möte som just nu pågår utanför New York.
Om relationerna var frostiga mellan Clinton och Jeltsin så märktes det inte utåt i höstvärmen i Hyde Park utanför New York. De två presidenterna kramades och vänslades som bästa vänner. Clinton försökte stötta Jeltsin och Jeltsin försökte visa att det inte behövdes. Men en fredsbevarande styrka i Bosnien under NATOs kommando och NATOs planerade expansion i Östeuropa var två svårlösta problem som stod på dagordningen. I båda fallen något som Jeltsin bestämt tagit avstånd ifrån och något som kommit att försämra förbindelserna mellan USA och Ryssland. Clinton behöver Jeltsin på sin sida för att driva igenom fredsprocessen i Bosnien. För det skulle i sin tur ge Clinton välbehövliga inrikespolitiska poäng inför det kommande presidentvalet.
What about Bosnia? Will you be able to resolve Bosnia?
No. President Yeltsin, по поводу Боснии, вы сможете
говорить? Я думаю, что когда мы обсудим в течение нескольких часов президентом эти очень трудные вопросы. Мы потом вам ответим. Если у вас хватит терпения дождаться.
Även Jeltsin behöver visa sin hemmaopinion att han har kontroll över situationen och han tycktes använda kroppsspråkets alla mer eller mindre nyanserade möjligheter att förmedla sitt budskap. Det så kallade CFE-avtalet var också ett ämne för dagen om nedskärning av konventionella vapen i Europa, liksom den amerikanska oron för rysk försäljning av kärnvapenteknologi till Iran. Men lika mycket handlade alltså mötet om att presentera två presidenter som var för sig ville visa hemmaopinionen att de definitivt fortfarande är att räkna med. Folke Rydén, New York.
Svenska kommentarer dagen efter, alltså den 24 oktober.
Vi går utrikes. Trots skratt och försäkran om enighet vid gårdagens toppmöte mellan USAs Bill Clinton och Rysslands Boris Jeltsin kvarstår allvarliga frågetecken om hur ryska trupper ska integreras i den internationella styrka som ska övervaka ett kommande fredsavtal i Bosnien. Här i New York.
USA och Ryssland är överens om att de är överens, men de är inte överens om hur det de är överens om ska genomföras. Det är den något förvirrade slutsatsen efter gårdagens toppmöte mellan Bill Clinton och Boris Jeltsin i Hyde Park norr om New York. Visserligen har de båda presidenterna med kraft satsat sin prestige på att de ryska trupperna på något sätt ska kunna integreras i den internationella styrkan i Bosnien som USA vill ska ledas av NATO. Men det är nu upp till de två försvarsministrarna, William Perry från USA och Pavel Gratchev från Ryssland, att redan på fredag träffas här i USA för att utarbeta detaljerna. Det blir ingen lätt uppgift och hindren är många innan ett avtal kan vara klart. Pessimister fruktar att ländernas utgångspunkter när det gäller de tekniska detaljerna är så långt isär att det inte går att komma överens. För optimisterna räcker det att den politiska enigheten finns och att den demonstrerades så starkt på trappan till president Franklin D. Roosevelts barndomshem i Hyde Park igår. Trots att många frågetecken finns kvar har trycket på parterna i de kommande fredsförhandlingarna i Dayton i Ohio om precis en vecka ökat i och med gårdagens enighet i Hyde Park. Vare sig muslimer, kroater eller serber kan nu utnyttja en splittring mellan USA och Ryssland, och det kan betyda att utsikterna för ett fredsavtal kan vara lite bättre nu än före mötet mellan Clinton och Jeltsin. Lars Kobbe, New York.
–24 oktober 1995. Kina.
Vid en jordbävning i provinsen Yunnan i södra Kina idag dödades minst 29 människor och 100 skadades. Ett stort antal byggnader rasade samman vid skalvet som uppmättes till 6,5 på Richterskalan. Räddningsarbetet försvåras av ovädret som drar fram över området.
Den 24 oktober 1995. Skratt som förvånar.
Det var många världen över som hajade till igår kväll över det flatskratt som USAs president Clinton fyrade av efter toppmötet utanför New York med Rysslands Boris Jeltsin. Och idag finns det flera olika tolkningar av varför Clinton reagerade på det här för toppmötesförhållanden mycket ovanliga sättet.
Det är skrattet som skakade en hel värld. Hoppingivande eller skrämmande? Nåja, i alla fall smittande.
Stackare. Det var hemskt.
Det verkar som den stora repliken kommer nu.
Jag tror att de har haft en ganska tuff förhandling och sen är det här liksom att... Man slappnar av. Även man slappnar av inför media tydligen.
Ja, för det första så är det kul att se en president så glad. Det har man ju inte gjort på några tal. Och för det andra så funderar man på vad som är så himla skoj. Man undrar ju om de möjligen är lite dragna båda två.
Men vad säger han?
Sta vipervalilis.
Jag antar att Clinton har varit ganska nervös inför vad Jeltsin ska göra och inte göra. CIA har ju bland annat förberett en rapport om Jeltsins hälsotillstånd och hans alkoholvanor inför det här toppmötet. Och där man då bland annat upptog att i och för sig efter den här hjärtattacken som Jeltsin hade avhöll han sig från alkoholbruk ett tag. Men nu tycks han ha återgått till det. Det fanns alltså en... anspänning, och det här är relativt harmlöst, så jag kan föreställa mig att en del av skratten beror på att upplösningen på detta spända vad ifall skulle Jeltsin göra publikt inte var farligare än så här.
Om man har varit inne i en tuff förhandling under en längre tid och flera timmar här då, och sen det hela upplöses i att en motpart skäller ut pressen, så tror jag reaktionen kan bli sådär att man släpper loss på något sätt.
Speglar nog att de har haft ett samtal som är ganska normalt, som vi alla skulle kunna varit med om kanske. Och inte något sånt här stiltat eller språk som är fyllt med diplomatiska finter eller någonting sånt, utan de har verkligen hunnit prata som två människor.
Bortom den här förevisade enigheten så finns det en djup oenighet på ett antal punkter som faktiskt fortfarande inte, det har inte blivit klarare efter det här toppmötet. Människor som är trötta skrattar oftast mycket på sådana här mindre händelser, och det här är ju folk som har kanske arbetsdagar på upp till 18 timmar, och då har man kanske lätt skrattat också.